Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Predikningar det har varit om, det kanske tre stycken eller någonting. Vi är i alla fall i andra halvan av Efeserbrevet 2 nu. Och tidigare har det handlat om i Efeserbrevet 1 handlade mycket om hur Paulus lyfter fram, det är alltså ett brev till de kristna i Efesos, en stad i nuvarande Turkiet på ungefär Jesu tid. Och Paulus skriver ett brev dit. Och så börjar han med att berätta hur fantastiskt det är att Gud redan från universums skapelse har tänkt på oss och liksom haft en plan om att genom Jesus så ska vi få gemenskap med Gud. Och sen så talar han lite om hur, vad detta innebär för oss, att vi har gått från död till liv och från mörker till ljus och sådär. Och nu så kommer vi börja den här predikan med att läsa från kapitel 2, vers 11 i Efesbrevet. Den här gången så är det en ganska lång text vi ska gå igenom. Det är först ungefär 10 verser i kapitel 2 och sen kanske 13 i kapitel 3. Så vi kommer nog inte hinna så långt, förmodligen så blir det, vi får se här, men förmodligen blir det nog mest kapitel 2 vi kommer gå igenom. Så kommer jag läsa kapitel 3 också, men kanske inte hinna utlägga så mycket där. Men det är kapitel 2 som mycket av hjärtat i båda de här styckena finns. Men vi börjar med att be. Och vi tackar dig Herre för att du har gett oss de här orden. Tack för att du inspirerade Paulus till att skriva de här orden till församlingen i Efesos för så många år sedan. Och tack för att vi har det sparat här. Tack för att det nådde ända upp hit till Sverige. Att vi får läsa det idag. Och jag ber här att du ska göra det levande för oss. Jag ber att det ska få träffa oss i våra hjärtan. Jag ber att vi ska förstå det med vårt intellekt. Men framförallt att vi bara ska suga in det i vår själ. I våra hjärtan, att det får drabba oss, att det får skapa tro på dig. Tro på din son Jesus. Be här att Jesus ska bli väldigt tydlig för oss under den här predikan. Under hela gudstjänsten. Tack för att vi får läsa ditt ord. Tack för att vi får lyssna till det, meditera över det, ta det till oss. Kom med din ande i Jesu namn. Amen. Jag tänkte faktiskt innan vi börjar läsa den så ska jag göra en liten, förresten har vi en klocka där också så jag inte spårar ut för mycket. Jag tänkte börja med att ta en ganska lång bakgrund till den här texten. Zooma ut lite, vi har tema den här veckan på Bibelskolan Bibeln, eller hade förra egentligen, den som gick. Och då talar vi mycket om det, att för att förstå en bibeltext så måste vi förstå helheten i Bibeln. Annars så är det svårt att förstå de små bibeltexterna. Så jag tänkte börja nu redan från början. Det kanske blir en del repetition för många av er. Men jag tror att även om ni kan mycket redan så är det bra att ha med sig hela perspektivet när vi kommer in i den här texten. Och Bibeln börjar ju med att Gud skapar världen. Han skapar människan. Han vill ha gemenskap med människan. Sen bryter ju vi gemenskapen med Gud. Det kommer in så mycket elände, så mycket som skiljer oss från Gud. Och det kan tyckas ganska hopplöst i de första kapitlerna i Bibeln, liksom, vad ska hända egentligen? Men så utväljer Gud Abraham, en man, och säger att genom dig så ska jag upprätta ett förbund. Du ska bli ett stort folk, ni ska få ett eget land och genom dig och ditt folk ska hela världen bli välsignad. Genom det här folket ska hela skapelsen egentligen upprättas. Så det är inte så heller, ibland kan man tänka så här, Abraham, ja men, favoriserar Gud bara det här folket. Fast tanken är inte att det ska stanna där. Så är det alltid när Gud verkar i oss, att han vill välsigna oss. Men inte bara för att det ska stanna där, utan han vill välsigna oss för att vi ska bli till välsignelse för andra. Och så är det också för Abraham, att Gud säger, ja, men jag ska välsigna dig och genom din avkomma så ska hela jorden bli välsignad. Och sen för att det ska kunna ske, så Gud räddar ju dem också ut i Egypten, så genom sin lag, liksom som en, här har ni min goda vägledning och vilja för att ni ska kunna bli till den här välsignelsen. För att ni verkligen ska lära känna mig och så att ni kan uppenbara mig för resten av världen. Så om ni bara liksom lever nu i mitt förbund, så kan jag fortsätta välsigna er och låta er liksom bli en uppenbarelse för resten av världen om vem jag är. Det är för övrigt egentligen också församlingens kallelse på något sätt, att uppenbara Gud i världen. Om man själv kan känna kanske ibland att hur ska det kunna ske. Men det är den kallelse som de har. Sen gör ju inte Israels folk alltid det. De misslyckas gång på gång. Men Gud skickar profeter, han försöker liksom få dem på rätt bana igen. Och så utlovar han också att jag ska sända en person, den smorde Messias. Mashiach är det hebreiskan som betyder den smorde. Han ska vara smord av den heliga ande på ett särskilt sätt. Och genom honom så ska jag upprätta hela folket på nytt. För de var ju så överfallna av så många fiender gång på gång och liksom tyngda av sin egen synd. Men så, genom den här Messias som ska komma, då ska upprättelsen komma. Och sen föds Jesus. Och det finns stora förväntningar på Jesus. Redan när han föds, bärs fram i templet, så är det en profetisk gestalt, Zacharias, som lyfter upp Jesus. Och bara, den här pojken kommer att bli ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för Israels folk. Så där finns faktiskt hedningarna med också. En tanke, han ska bli ett ljus med uppenbarelse för alla folk. Och sen så växer han upp. Han kommer och predikar Guds ord för sitt folk. Han botar deras sjukdomar. Han driver ut demoner från dem. Och fler börjar bli väldigt taggade på något sätt. Men här kommer han ju. Nu kommer vår upprättelse. Nu äntligen har Gud sett till oss och kommer upprätta allt. Men sen är det också rätt många i folket som inte tar emot honom. Och som tycker att nej, men det här kan inte vara Messias. Men de som tar emot honom, de blir väldigt taggade. Jesus dör och Jesus uppstår och han åker upp till himlen. Men så skickar han sin heliga ande över lärjungarna så att de också blir smorda av den heliga ande och får liksom fortsätta Jesu verk. Så de går också ut och predikar om Jesus, vittnar om Jesus och botar sjuka också och driver ut demoner. Och det här riket sprids. Och en som heter Paulus, han blir också gripen av detta. Och han blir så gripen så han åker runt hela romarriket till alla synagogor som man hittar och bara berättar, hallå, Jesus har kommit, Messias har kommit. Det de inte är riktigt beredda på, varken Petrus eller möjligen Paulus, det är att en del hedningar som också får höra om detta, de kommer till tro och när de gör det så kommer den heliga ande över dem också på ett lika starkt sätt som över de messiastroende judarna. Och då får de ju en chock. Så här, bara, men hur kan detta liksom ske, att de får lika stor del av gemenskapen i Messias som vi? Och det här behöver de försöka bearbeta och liksom hantera. Och inte minst Paulus sen gör ett massivt jobb, inte minst i Romarbrevet och Galaterbrevet, men också återkommer i hans brev, för att liksom teologiskt försöka hantera detta, att hedningar på något sätt har lyckats, de kommer in i gemenskap med Gud genom Messias. Deras perspektiv är lite annorlunda än vårat. Det är ju så pass få judar som har varit troende under de senaste 2000 åren. Så att vi blir ju nästan tvärtom så här, tycker det är väldigt fascinerande när en jude kommer till tro. Bara, wow, en messiansk jude, det är ju fantastiskt. Tänk att de kan tro på Jesus. Kan man vara kristen om man är jude? Men för dem var det tvärtom. Bara, va? Kan man vara kristen om man inte är jude? Va? Hur kan det? Det är ju helt sjukt. Så vi har helt omvända proportioner där till liksom vad vi förväntar oss. Men det är viktigt att vi förstår det för att förstå den här texten som nu kommer här. Därför att i Efesos, det är också en sån här församling där då, där det är väldigt många hedningar som har kommit i tro och fått komma in i den här gemenskapen. Det fanns rätt många hedningar runt om i Romarriket redan tidigare som trodde på det judiska folkets gud och som kanske besökte synagogan ibland och tillbad Israels gud för att de tänkte att det här är faktiskt den sanna guden. Men de liksom vågade inte ta steget så att konvertera till judendomen, omskära sig och hålla alla judiska lagar och sådär. Det var liksom för mycket, men de fruktade Gud. Så de kallades för gudfruktiga greker. De var inte fullt ut en del av gudsgemenskapen, men de fruktade Israels Gud. Och många av de här, de hör ju också, de lyssnar på när Paulus kommer ut i synagogorna och så kommer de till tro. Och till slut efter ett tag så är det till och med hedningar som blir majoritet i församlingar. Och Efesos är en sån här församling där det verkar som att kanske hedningarna utifrån hur han tilltalar dem nu till och med är majoritet nu. Och då kan vi börja läsa själva texten nu. Så vi går till Efesobrevet kapitel 2, vers 11. Men jag läser några verser i taget. Det står så här. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus. Kristus är ett annat ord för Messias, grekiska. Ni var utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Och ibland för att man verkligen ska uppskatta någonting så behöver man ju försöka komma ihåg den tid då man saknade någonting. För att vara riktigt tacksam kan man ibland behöva påminna sig om, ja, men tänk på den tiden. Jag har inga bra exempel här, men ni känner säkert till situationen i deras egna liv där ni på något sätt ni saknade någonting länge. Sen fick ni det och efter ett tag blev man bara van vid det. Ja, men det är ju så här det är. Men ibland bör man påminna sig om ja, men hur var det när vi inte hade det? Det är det Paulus vill säga här för att ni ska förstå hur stort det här är. Hur var det innan ni kom till tro? Ni var utan Gud, ni var utan hopp i den här världen. Men så säger han i vers 13, men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Och det här utanförskapet, det behöver man ju inte vara grek för att känna. Dels kanske många av oss har vuxit upp i hem där vi inte hade en gudstro med oss. Och kanske kände man den här vilsenheten på något sätt i livet, liksom att vara utslängd i ett universum där man inte hade en tro på Gud. Så har man kanske fått den här tron och det har fått spela en stor roll. Och efter ett tag har man vant sig så börjar man påminna sig om, ja men tänk hur det var när jag var utan Gud, utan det här hoppet. Och för många i vårt land idag är det ju så att många är utan Gud. Många är utan uppenbarelsen av vem Gud är fortfarande. Så det här kan också bli en sporre för oss att på något sätt. Det finns många i vårt land som behöver få tag på det här, behöver uppenbarelse om vem Jesus är och vem Gud är. Men kom alltså ihåg hur det var då när ni var utestängda, när ni var utan hopp, utan Gud. Men nu så har ni kommit nära genom Kristi blod. Vi ska inte gå in på det nu, liksom, vad som menas med att vi har kommit nära genom Kristi blod. Men det händer något i Jesu offerdöd som gör att alla människor kan komma nära Gud. Och det får vi inte. Det är så lätt att vi tar det för givet. Bara, ja, men det är klart. Men det är inte klart. Det är inte klart att vi här uppe i Norden skulle få detta. Det var bara 1000 år sedan vi var vikingar och liksom hade ingen kunskap om den levande guden. Ja, vi hade kanske vissa tendenser till att förstå vem Gud var så där, men hade väldigt mycket vanföreställningar. Men till slut så kom evangeliet hit också och vi fick uppenbarelse om vem han verkligen är. Sen fortsätter vi i vers 14. Då står det, han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen och kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Han har gjort de två till ett och rivit skiljemuren. Kan man undra, vad är skiljemuren för någonting? Det är inte Berlinmuren han syftar på eller någon annan mur. Och det är faktiskt inte helt klart egentligen vad han syftar på. Kanske är det den judiska lagen han syftar på. För att den judiska lagen har ju varit den här markören som har skylt åt. Det var en av de funktioner den judiska lagen hade också. Det var inte bara att de skulle leva i Guds närhet utan också att de tydligt skulle liksom avskilja sig från resten av folken. Och därför så var det svårt för en jude att fullt ut umgås med en hedning. För det fanns liksom vissa lagar kring hur man skulle leva som gjorde det liksom svårt. Kanske är det han syftar på, att lagen inte är ett hinder längre för hedningar och judar att ha gemenskap i Messias. Eller så syftar det på i templet, som ju var platsen där man mötte Gud, så fanns det olika förgårdar. Då fanns också hedningarnas förgård, där hedningarna fick vara i närheten av templet på Tempelberget. Men så fanns det en gräns, en typ minimur, en gräns dit hedningar inte fick passera. Man fick inte komma för nära in i templet. Man har till och med hittat inskriptioner där det står liksom en varning på något sätt att om du är hedning och går in här så gör du det på egen risk. För det är liksom inte deras område. Och kanske är det Paulus syftar på, att nu är den skiljemuren borta genom Kristus. Så ni som är hedningar som inte kunde komma ända in i templet tidigare, ni kan nu komma ända in i templet. Ni kan komma ända in i gemenskapen med Gud. Och så har han gjort de två till ett och rivit fiendskapen. Och den här fiendskapen tycker jag ibland kan bli tydlig också när man åker till Israel idag. Om ni går in i de riktigt konservativa ultraortodoxa kvarteren, då kan man nästan bli spottad på om man går för nära en ultraortodox jude, för du är ju hedning, du ska liksom inte. Och lika så kan man också känna mycket av det hat som finns i den arabiska världen också mot det judiska folket. Så man känner den här fiendskapen också på något sätt mellan det judiska folket och hedningarna. Och det där, jag vet inte, det här, det står ju i Gamla testamentet när Abraham utväljs, att han får en son, Isak. Han får också en annan son via sin slavinna som heter Ismael. Och i både judisk och arabisk tradition så är det, eller muslimsk tradition, så är det förfadern till alla araber. Och redan där verkar det liksom finnas en fiendskap på något sätt. Men Gud kommer samtidigt till Ismael och säger att också av dig ska jag göra ett jättestort folk. Även om det kommer vara mycket stridigheter runt det här folket. Men ni kommer bli ett stort folk. Och då kan man undra, även idag när man tittar på läget nere i Mellanöstern idag, hur ska det någonsin kunna bli fred där? Om vi har en 4000-årig konflikt kanske, mer eller mindre. Hur ska det på några år idag kunna. Men det är just genom Messias som de här två kan bli ett. Han vill skapa en enda ny människa och så skapa frid. Tidigare i veckan så såg jag en del nyheter kring där man både terrorattacker med väldigt hemska bilder, men också militära svar, och man liksom står, här händer det väldigt mycket i Mellanöstern, och det är så tragiskt med allt detta, alla dessa stridigheter, allt detta våld. Sen såg jag en typ musikvideo, kanske man kan kalla det, av en organisation nere i Jerusalem. Jag vet inte riktigt vad det är för organisation, men på något sätt vill de ta Jesus till både judar och araber. Och i den här sången då så sjunger, det är tre stycken som sjunger. Först är det en arabisk kvinna som går runt där i Jerusalem, och så blir hon, får hon sällskap av en jude, en judinna som också sjunger till Jesus. Och så går de där längs Jerusalems gator. Det är krig överallt runt omkring, det ser man inte i filmen, men man vet ju det. Det var 9 månader sedan den spelades in. Och så går de där tillsammans och lovsjunger Jesus. Tycker du att det var en sån fin bild av hur just detta att Jesus, han skapar liksom en enda ny människa. Och sen lite senare kommer även en annan arab, han är från Libanon från början, men han mötte Jesus någon gång i livet. Och det blev plötsligt också väldigt fint nu när det mer strider i Libanon, att också den här libanesiska araben kom också in och lovsjunger Jesus. Jag tänkte spela, det är knappt 3 minuter som vi kan få se här också från det. Det är ju för övrigt, har aldrig kommit så många judar till tro på Jesus som idag, och aldrig så många araber heller. Så det finns hopp även för Mellanöstern. Jag tror inte FN är hoppet, utan jag tror att Jesus är hoppet. Och Jesus, det är inte bara judar och araber eller judar och hedningar, utan det är egentligen alla kategorier av människor som Jesus enar. Det är gamla och unga, det är svenskar, invandrare, ryssar, ukrainare, akademiker, arbetare. Liksom vi, med de olika bakgrunder vi har, så sker en särskild enhet i Jesus när vi kommer liksom tillsammans med Jesus inför Fadern. Vi fortsätter. Vers 16. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det tycker jag är väldigt fint. Få medlem i Guds familj. Ett väldigt fint uttryck. Det finns mycket annat man kan känna en önskan om tillhörighet. Vi har alla en längtan efter tillhörighet ända sedan vi föds. Vi törstar efter att få liksom vara med. Vi törstar för att vara med i klassen kanske. Eller vi vill vara med i liksom arbetslaget på jobbet. Vi vill vara med, känna oss hemma i släkten, i kyrkan. Vi längtar efter den här tillhörigheten. Och säger Paulus att ni har fått liksom en inbjudan till den finaste tillhörigheten som finns. Ni är en del av Guds familj. Och ni har tillträde till Fadern genom en och samma ande. Jag lyssnade en gång på en förkunnare i England. Han var son till en engelsk biskop. Och för att komma nära eller träffa den här biskopen så fick man då liksom stämma möte. Och sen så fick man gå igenom en lång korridor in i det här kontoret han satt. Men den här engelska förkunnaren sa att han som en liten pojke, han kunde gå in genom en bakdörr direkt in till pappa. Och behövde liksom inte de här krusidullerna. Och det blev en fin bild på något sätt också för hur vi är inbjudna till vår fader. Som han är ju den här universums skapare. Men vi får liksom gå rätt in. Kanske inte genom en bakdörr, men liksom, vi får tillhöra Guds familj. Vers 20. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och nu kommer vi in på kapitel 3. Därför böjer jag mina knän. Jag, Paulus, som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er. Hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Att hedningarna har samma arv som vi. Tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minsta av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för hedningarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit dold i Gud, allting skapare. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göra känd genom församlingen för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Här lyser också igenom hur Paulus sitter i fängelse när han skriver det här brevet. Och jag tycker det är väldigt fint hur han... När jag sitter i fängelse tänker jag att jag hade haft så mycket fokus på mig. Så här har jag det i fängelset och kan ni be för mig, det är tufft. Men Paulus, han fokuserar så mycket på dem, att jag är Kristi Jesu fånge för er skull. Det är för er skull jag är fånge här. Och det gör jag med glädje, för mitt uppdrag är att nå er hedningar. Och Paulus verkar ha haft en så extrem passion just för att nå ut till hedningarna. Egentligen hade han kanske en ännu starkare passion att nå till sitt eget folk. Det säger han i Romarbrevet, att han säger att han hade hellre gått förlorad om bara hans egna landsmän, om alla israeliter hade tagit emot Messias. Men nu när alla inte gör det och han har redan varit i de regionerna, då vill han ut till hedningarna. Och nu ska ni få lära känna Gud. Nu ska ni få lära känna fadern. Han har sånt nit att bara gå ut och gå ut, och han lider skeppsbrott och han vakar under nätter och han är med om hur mycket som helst. Men jag är fånge för er skull. Och så säger han då i sista versen, därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida. Jag har ju tänkt, ja, men jag kanske tappar modet om jag... Men jag ber att ni inte ska tappa modet nu när jag lider här för er skull. Så han är väldigt hängiven i den här längtan efter att alla ska få den här inbjudan. Så vi får också be om att både få på nytt förstå hur stort det är att vi faktiskt har fått den här inbjudan. Att det inte är självklart att vi här uppe i kalla Norden skulle nås av uppenbarelsen om Gud, och att just du som sitter här skulle få höra och komma till tro och få gemenskap med Gud. Att vi får på något sätt på nytt få en förnyad tacksamhet för det. Och kanske också en ny iver. Alla de omkring oss i Ängelholm eller Sverige eller på andra ställen i världen som inte ännu har fått den här inbjudan. Hur kan vi ge dem den inbjudan? Hur kan de också få höra? Hur kan de också få komma nära i den här stora gemenskapen som Gud i sin vishet, i sin väldiga mångfald som man säger här, har liksom tänkt ut för att alla folk ska få prisa den levande guden. Ja, Gud, vi tackar dig för att du har låtit oss lära känna dig. Tack för att du har uppenbart dig själv för världen. Tack för att du utvalde Abraham. Tack för att du utvalde det här folket för att uppenbara vem du är. Och tack för att du sände Messias. Och tack också, Gud, för att denne Messias inte bara kom för att upprätta Israels folk, utan att inbjudan har kommit till oss också att genom honom lära känna dig på djupet. Tack att du inte glömde oss vikingar uppe i Skandinavien. Tack att du sände missionärer ända hit. Tack att just vi har fått nås av detta. Tack för att vi har fått en blivit räddade, fått en upprättad relation till dig. Och vi ber, Herre, för alla de folkslag runt om på jorden som ännu inte har hört. Vi ber att du ska skicka folk dit också, så att alla språk, alla nationer till slut prisar ditt namn. Be också för det judiska folket och det arabiska folket nere i Mellanöstern. Be för om en väckelse där, en fortsatt väckelse i de länderna som leder till en ny djup enhet i Kristus. Vi ber också för det judiska folket som låg verkligen på Paulus hjärta, att de skulle lära känna dig. Vi ber, Herre, att de ska få ta emot sin egen Messias. Och tack, Herre, för att du genom historien samlat folk från alla nationer, alla språk, alla länder, och att vi får vara en del av att lova dig, prisa dig och tillhöra din enormt stora familj. Tack, Herre. I Jesu namn. Amen.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.